是。
Is that okay?
Gött. Jag ska försöka tala högt. Det brukar inte vara något problem. Förra lördagen, när jag skulle bära ner ett par mindre kartonger med diverse bröte till källaren, till förrådet, så föll mina ögon på en mindre tavla med guldram i en av kartongerna som jag hade placerat i hallen. Det här är en tavla som har varit uppspikad på väggen över mitt skrivbord i min lägenhet i Huskvarna. Men eftersom lägenheten som jag hyr nu i Göteborg endast är min, eller snart vår, att hyra under ett års tid, så hade jag tänkt undvika att sätta upp några tavlor i den här lägenheten. Men ju längre jag stirrade på den här guldramen, ju större lust fick jag att sätta upp den också över skrivbordet i den här lägenheten. Tavlans motiv är ett enda bibelord, psalm 90, vers 12, som lyder: lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Det är Moses som har skrivit psalm 90, precis som det är Moses som har skrivit första Mosebok och resten av Moseböckerna som vi tar del av. Dessvärre upptäckte jag att väggen är en betongvägg, så det blev ingen tavla. Det blev en böjd spik och jag fick besviket lägga undan tavlan. Till höger på skrivbordet som jag hade tänkt sätta upp den här tavlan över, så står det ungefär så här stor, ett så här stort timglas i trä och guldfärgade metallstänger. Och på vänstersidan så har jag en bunt referenslitteratur, och på de böckerna så står det en liten bobblehead som jag fått i julklapp av min chef. Det är en bobblehead, en liten figur med ett otroligt stort huvud, ett oproportionerligt stort huvud i relation till kroppen. Och det är en liten staty av The Prince of Preachers, Charles Spurgeon. Och när denna baptistpredikant dog 1892, så var det flera pastorer som var på plats på hans begravning och delade några välvalda ord. Men huvudpredikanten var Spurgeons nära vän Archibald Brown, som bland annat sa dessa ord i sin begravningspredika: här, för en liten stund, ska din dyra aska vila. Sedan ska din högt älskade komma, och vid hans röst ska du hoppa upp från din soffa i jorden och bli formad till likhet med hans kropp i härlighet. Och då ska ande, själ och kropp upphöja din herres återlösning. Till dess, du älskade, sov. Vi prisar Gud för dig, och vid det eviga förbundets blod hoppas vi och förväntar oss att få prisa Gud med dig. Amen. Den gemensamma nämnaren för min tavla med det här bibelordet och mitt timglas och Browns begravningsord på Spurgeons begravning är förstås döden. Men inte bara döden, men också en förväntan på någonting bortom döden. Om det inte fanns någonting bortom döden, så blir Mose ord helt obegripliga och ett slöseri med bläck, eller vad det nu var han skrev med. För varför ska han betona livets korthet och vikten av att förvalta vår tid vist om detta är allt? Eller för att uttrycka det lite mer apostoliskt: om det döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon dör vi. I vårt kapitels inledande verser så finner vi en rad detaljer som är intressanta och värda att notera. För det första så är Sara den enda kvinna i Bibeln vars dödsålder står nedtecknad för oss. Sara blev 127 år. Att hennes begravning är den enda som nämns är inte insignifikant. För det andra är det här första och sista gången som vi läser att Abraham gråter. Detta trots att han absolut, som vi har sett här under våren, hade en rad olika orsaker till att gråta under sitt långa liv, som på intet sätt var en dans på rosor. Men här ser vi hur Abraham, sina flera stora synder mot sin hustru till trots, älskade henne djupt, älskade henne högt. Det här är ett påtagligt sorgligt kapitel. För det tredje är det här den första begravningen som Bibeln beskriver. När Adam dör i början av första Mosebok så står det helt enkelt hur gammal han blev och sen att han dog. Samma sak med Noa. Han dog, eller han gick till vila, eller vad det nu står. Men Guds heliga ande har i Bibeln inkluderat ett kapitel som avhandlar händelserna runt Saras begravning. Ett kapitel som vid första anblick kan verka ganska meningslöst. Inte minst när vi jämför det med föregående kapitel som berättar om hur Abraham nästan offrar sin enda son. En berättelse som så uppenbart för oss pekar mot Golgata evangelium. Men vi misstar oss om vi tror att det här kapitlet helt enkelt är utfyllnad. Eller en intetsägande bro till nästa kapitel. Så vi ska ta oss igenom det här kapitlet genom att ställa fyra frågor. Vad händer i texten? Vad händer i texten? Vi ska helt enkelt bara gå igenom texten. Vad händer i texten? Vad spelar det för roll? Vad är huvudpoängen? Och vad är relevansen? Eller vad är tillämpningen eller överföringen? Men jag har skrivit vad är relevansen? Och den första punkten är den längsta punkten. Vad händer i texten? Så Sara, Abrahams hustru, hon dör vid 127 års ålder. Och texten specificerar att hon dog i Kirjat Arba, det vill säga Hebron i Kanans land. Och efter att ha sörjt sin döda under en begränsad lämplig period så reser sig Abraham upp och han går till hetiterna som bebodde den här platsen. Och han sa: jag är en främling och gäst hos er. Ge mig en egen gravplats hos er så att jag kan begrava min döda. Så Abraham betonar liksom sin invandrarstatus och han närmar sig de här hetiterna på ett väldigt ödmjukt sätt. Trots att han har bott i landet nästan 60 år med några få undantag. Och han förmodligen är den rikaste av dem alla. Hetiterna är högst medvetna om hans höga status och hans liksom favör inför Gud. Så de hedrar honom som en Guds förste bland oss, en hederstitel, och erbjuder honom att begrava sin döda i den förnämsta av våra gravar. Ingen av oss ska vägra att ge dig sin grav så att du kan begrava din döda där, försäkrar de honom hjärtligt. Är detta generöst av hetiterna? Och jag tror att svaret är ja och nej. Det är förstås väldigt vänligt av dem att erbjuda Abraham en av sina gravar till hans döda hustru. Men dessa ord som de säger till honom mötte inte Abrahams uttryckta önskemål, vilket de är medvetna om. Abraham ville inte begrava sin hustru i en av hetiternas gravar. Han var inte ute efter att låna en grav av dem. Ge mig en egen gravplats hos er, lydde hans ord. Han vill inte låna, han vill äga. Han är ointresserad av att ha tillgång till en grav som hetiterna senare kan ångra att de lånade bort och kräva tillbaka. Så han fortsätter, Abraham, med hövligheterna. Han bugar sig djupt, står det, för folket. Och så tar han till orda och så säger han: om ni verkligen vill låta mig begrava min döda, så lyssna på mig och lägg ett ord för mig hos Efron, Sohars son, så att han ger mig grottan i Makpela som tillhör honom och som ligger vid utkanten av hans mark. Jag vill att han ger mig den mot full betalning som egen gravplats bland er. Och texten säger att Efron, Sohars son, han är på plats där bland folket. Och nu i vers 10 så får vi veta att hela det här händelseförloppet äger rum vid stadsporten. Och i den gammaltestamentliga kulturen, detta får vi bland annat veta i Ruts fjärde kapitel, men också i femte Mosebok 25. I den gammaltestamentliga kulturen så var det vid stadsporten som juridiska avtal och uppgörelser gjordes. Det här är liksom platsen för affärer, det här är platsen för formella kontrakt att skrivas. Så det vi ser i kapitlet är inte bara en liksom, som det kan verka nästan på jargongen, en avslappnad dialog mellan Abraham och Efron eller Abraham och hetiterna, utan det är en formell uppgörelse så som den såg ut i forna Mellanöstern. Och Efron, han är som sagt på plats och han svarar Abraham: nej min herre, lyssna på dig, lyssna på mig. Jag ger dig fältet och grottan som finns där, den skänker jag dig också. Jag ger den till dig, inför mitt folk, begrav du din döda. Igen så låter det här väldigt generöst. Nu blir Abraham erbjuden inte bara den grotta han ville ha, men också fältet som grottan är belägen i. Det är bara det att igen, det som för oss låter som en liksom idealkristen generositet är i själva verket Efrons sätt att säga: du kan få köpa grottan, men också om du köper fältet, de går hand i hand. Men han gör det på typiskt Mellanöstern manier: nej min herre, lyssna på mig, lyssna på mig nu. Det finns ett väldigt välkänt vedertaget begrepp och koncept på persiska som heter tarof. Och tarof är ett koncept som präglar det här kapitlet. Det är lite svårt att förklara det på svenska, så jag googlade tarof. Och på svenska Wikipedia förklaras det så här: tarof menar inom Irans samhälle en form av hövlighet eller etikettkonst som innebär att man lägger någon annans behov framför sitt eget. Det är en osjälvisk handling som betonar ödmjukhet, låt mig tillägga också falsk ödmjukhet, och social rang. Och Wikipedia exemplifierar det med en persisk klassiker som jag tog med friheten att korrigera något. Det står så här: på en middagsbjudning förväntas gästen äta mer än en portion. Men tarofseden kräver att man inte bjuder sig själv till en andra eller tredje portion, utan god sed dikterar att man först ska säga sig vara mätt och låta värden veta hur utmärkt maten var. Värden förväntas då säga att man inte ska göra tarof, då säger vi typ tarof nakon, utan ta för sig mer, vilket rätt svar på är att säga: nej, 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 jag har redan ätit tillräckligt mycket, inte ska jag ha mer. Innan man till sist ger sig för världens insisterande och bjuder sig på en andra portion. Utfört på något annat sätt kan man anse stötande eller ohyfsat. En annan klassiker är den eviga kampen om vem som ska gå in genom dörren först. Där två män kan stå liksom nästan tvinga in den andra innan man själv går in för att visa sin respekt. En otroligt dryg sed för oss som har tvingats växa upp med det. Men det är vedertaget i vår kultur. Och den här lilla kulturanekdoten nu, för att säga att det vi ser i det här kapitlet, det är en juridisk tarof där framförallt hetiterna och Efron driver en liksom: nej men inte ska väl jag ha pengar av dig, och inte ska väl du behöva retorik i en formell, artig och för alla parter helt uppenbart ogenuin anda. Så börjar runt 3 i vers 12 och vi läser att Abraham bugade sig djupt för landets folk och sa till Efron inför folket: jag ber dig, lyssna på mig, jag betalar vad marken är värd. Ta emot det av mig och låt mig begrava min döda där. Och Efron svarar Abraham: min herre, lyssna på mig, en bit mark värd 400 siklar silver, vad betyder det mellan mig och dig? Begrav du din döda. Vilket är ett helt fantastiskt subtilt sätt att tala om för Abraham priset på marken naturligtvis. Abraham, gamle gosse, inte ska väl du, alltså, hur länge är det vi har varit vänner egentligen? du ska inte betala mig för det här fina markstycket. Vi ska inte snacka pengar, du och jag. Det här är ett fint markstycke som för övrigt kostar 400 sickar silver. Men det är ditt. Vad betyder det mellan mig och dig? Typ. Det här är för övrigt en ansenlig summa pengar. Och förmodligen ett alldeles för högt pris för den här markens värde. Och vi läser att Abraham lyssnade på Efron och han vägde upp åt honom summan som han nämnt inför hetiterna. 400 siklar silver gångbart i handel. Så Abraham, som helt är med på liksom spelets regler, han är mycket väl medveten om att Efron precis har nämnt sitt pris. Och därför väger han upp den exakta summan och räcker det över till Efron. Och kapitlet avslutas så här, som John nu läste. Så överläts Efrons mark i Makpela vid Mamre åt Abraham. Hela markstycket, både grottan som fanns där och alla träd runt omkring på området. Det skedde inför hetiternas ögon, inför alla de som hade kommit till stadsporten. Därefter begravde Abraham sin hustru Sara i grottan vid fältet Makpela mitt emot Mamre, det vill säga Hebron i Kanans land. Marken och grottan som fanns där överläts så av hetiterna till Abraham som egen gravplats. Varför är Mose, som är författaren bakom de här orden, så mån om att gång på gång betona platsens namn och dessutom hetiternas närvaro och bevittnande av denna juridiskt bindande uppgörelse? Vad spelar det för roll? Det är nästa fråga. Vad spelar det för roll? Marken och grottan som fanns där överläts så av hetiterna till Abraham som egen gravplats. Låt mig påminna dig om några av de viktigaste orden i hela berättelsen om Abraham och således hela Bibeln. I första Mosebok kapitel 17 så uppenbarar sig Herren för Abraham. Och i vers 8 i kapitel 17 säger Gud till Abraham: det land där du bor som främling, hela Kanans land ska jag ge åt dig och dina efterkommande som egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Så i vår till synes ganska odramatiska text, som är rätt enkel att liksom bland alla bombastiska kapitel runt omkring tappa bort, finner vi begynnelsen av detta löftes uppfyllelse. Det vill säga, det är först nu, i och med Abrahams köp av ett fält och en grotta och några träd, som Abraham äger mark i det förlovade landet. I löfteslandet, om vilket Gud har sagt att hela detta land ger jag som egendom till dina efterkommande, Abraham. Faktum är att ordet, det hebreiska ordet som betecknar egendom i kapitel 17, förekommer i annan form i vers 9 och 20 i vårt kapitel, som tydligt anspelar på Guds förbundslöfte till Abraham. Här är liksom det här fältet som Abraham köper är garanten, det är panten, det är liksom sigillet på vad Gud längre fram ska ge till Abrahams avkomma, sitt förbundsfolk. Det är ett förskott på den helhet som sinom tid ska komma att tillhöra Abrahams efterkommande. Det är den första skörden av löfteslandet. Och senare kapitel visar att Abraham själv, liksom hans son Isak och hans son Jakob och Rebecka och Lea, det vill säga de tre stora patriarkerna med respektive fruar, begravs i samma grotta som Abraham precis har köpt. Så vad spelar den här texten för roll? Jo, det är först nu som Abraham efter lång väntan, efter många år, är delägare av Kanans land, löftesland. Det var en kort punkt. Vi tar en till kort punkt. Vad är huvudpoängen i det här kapitlet? Vad är huvudpoängen? Han är delägare så att. Vad är det Gud önskar kommunicera genom första Mosebok kapitel 23? Jag uppfattar att det finns två poänger som vi är menade att ta med oss från den här texten. Två poänger som inte explicit nämns i texten men som genomsyrar och dränerar hela kapitlet. Och det första är Guds trofasthet. Och jag ska inte säga så jättemycket om det, för jag uppfattar att det kraftigt antyddes under förra punkten. Men det räcker att konstatera att Gud håller alltid sina löften. Immanuel predikade för några veckor sedan: Gud är en löfteshållande Gud. Och det här är ett ypperligt exempel på det. Abraham har i detta kapitel orsak att upprepa det ord som några hundra år senare skulle yttras av den döende Josua, Israels ledare, under vilkens befäl Abrahams efterkommande nu erövrat hela Kanans land. Den döende Josua säger i Josua kapitel 23: se, jag lämnar nu denna världen, och ni vet av hela ert hjärta och hela er själ att inte ett ord har slagit fel av allt det goda som Herren er Gud har lovat angående er. Allt har gått i fullbordan för er. Inget har slagit fel. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, vår Herre Jesu Kristi Gud och far, håller vad han lovar. Det andra, det är Abrahams tro. När Sara dör så återvänder Abraham inte till sitt hemland för att begrava henne där. Istället tar han tillfället i akt och han säkrar i tro en grotta och ett fält i det land som Gud med ed har lovat honom och hans efterkommande. Han vet att det är liksom no turning back. Det är detta som gäller nu. Abraham, han köper den här egendomen eftersom han inte tror att Saras eller hans egen stundande död är slutet. Eller för att uttrycka det i mer positiva ordalag: Abraham tror att det kommer komma någonting mer även efter deras död. Han agerar i tro då han vet att Saras död och hans egen död som inte är jättelångt bort inte utgör hinder för Gud. På samma sätt som vi kan läsa att i Hebreerbrevet att Abraham var villig att offra Isak för att han visste att Gud kan återuppväcka det döda. Det vill säga, Abraham trodde inte att döden är slutet. Han visste att hans Gud är mäktig att agera även genom och bortom döden. Och så blir grottan i Makpela som vi läser om ett tecken på Abrahams framtidstro. Hans beprövade och nu liksom orubbliga tro på Herrens löfte om kommande välsignelser. Trons grotta, som en modern predikant har sagt. Och inget av dessa teman, varken Guds trofasthet eller Abrahams tro, är ju på något sätt unika för kapitel 23. Men tvärtom kan båda dessa teman sägas vara liksom de två stora röda trådarna som löper genom hela Abraham-berättelsen. Vad blir parallellen för oss? Var ligger relevansen för det som vi ser i detta kapitel för oss? Vad är parallellen i det nya förbundet? Hur relaterar denna text om en påbörjad uppfyllelse av ett löfte som en dag ska uppfyllas helt och hållet till oss? Aposteln Paulus skriver i andra Korintierbrevet 1:20 att samtliga Guds löften har fått sina ja i Kristus. Men betyder det att samtliga löften redan har fått sin uppfyllelse? Och jag uppfattar att svaret på den frågan är nej. Varför han två verser senare i vers 22 i samma kapitel skriver att Gud har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Notera ordet garant och även sigill. Den här tanken om liksom anden som Guds sigill och garant återkommer gång efter annan i Paulus undervisning. I Efesierbrevets första kapitel, 13 vers, skriver han att i honom, det vill säga i Kristus Jesus, i honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Och några kapitel senare, i kapitel 4, vers 30, så varnar han församlingen för att bedröva Guds ande, som ni har fått som ett sigill. För vad då? För befrielsens dag. Vad betyder det? Vad menas med att den helige ande är ett sigill, en garant som vi har fått av Gud i samband med att vi först blev frälsta, när vi föddes på nytt, när vi förklarades rättfärdiga genom tro. Och att det är ett sigill eller en garant till befrielsens dag, befrielse från vad? Jo, det betyder att Guds löfte om att frälsa sig ett eget folk, att frälsa sig, att rädda sig, att skapa sig ett egendomsfolk, har påbörjats men inte avslutats. Det är därför Paulus i början av Filipperbrevet, sjätte versen, liksom i första kapitlet, säger att han är övertygad om att Gud ska fullborda det verk. Han ska fullborda det goda verk som han har påbörjat i oss intill Kristi Jesu dag, eller intill befrielsens dag. För det är inte fullbordat. Det är inte fullbordat än. Men är inte Jesus sista ord att det är fullbordat? Jo, grunden för vår frälsning är fullbordad. Men inte tillämpningen. Försoningen är fullbordad. Vi har blivit födda på nytt, vi som är här. Vi har förklarats rättfärdiga, vi håller på att helgas. Men ingen av oss här har ännu förhärligats. Men Guds ande har genom Guds löfte tagit boning i våra av synden korrumperade kroppar, som en garanti på löftet i exempelvis Filipperbrevet 3:21, att Gud ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik Kristi härlighetskropp. För han har makt att lägga allting under sig. Och om du tycker att det här låter väldigt bra, men något hopsnickrat utifrån liksom selektiva bibelverser, så låt mig läsa för dig Romarbrevet 8:22-25. Paulus skriver Romarbrevet 8:22-25. Vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Det vill säga på befrielsens dag, på Kristi Jesu dag, och vi ska få våra härlighetskroppar. Abraham väntade uthålligt. Och i slutet av sitt liv så fick han panten, han fick garanten, han fick sigillet på att han genom sina efterkommande en dag skulle få hela Kanaans land. Och den panten, eller den förskottsbetalningen, det var ett stycke mark med en grotta och några träd. Vi har fått den helige ande som förskottsbetalning på att vi en dag ska få nya kroppar. Abraham visste att döden inte skulle tillintetgöra fullheten av Guds löfte, och detsamma gäller oss idag. Och Guds löfte till oss idag är enligt Romarbrevet 6:5 att om vi är förenade med honom, det vill säga Kristus, i en död som hans, då ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Det vill säga en fysisk, kroppslig uppståndelse. Om du är förenad med Jesus Kristus kommer du en dag att uppstå i härlighet, och ingenting kan förändra det. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner ifrån himlen, och de som har dött i Kristus ska uppstå först, säger första Thessalonikerbrevet 4:16. Nästan varje gång som jag på en kvällspromenad eller liknande passerar en kyrkogård, så brukar jag stanna upp, blicka ut över gravarna och antingen tänka eller mumla lite kufiskt: en dag ska ni alla uppstå. En dag ska ni alla uppstå. För Jesus säger att det kommer en tid när alla som ligger i gravarna ska höra hans röst och komma ut. Johannes 5. Alla som ligger i gravarna. Spurgeon ska höra hans röst och komma ut från sin jordiska soffa. Sara ska höra hans röst och komma ut. Och du och jag, om vi har dött vid det laget, vi ska höra hans röst och vi ska komma ut. Brukar du tänka på detta, undrar jag. Kristen, brukar du tänka på att ur ett framtida perspektiv så är det ett historiskt faktum att du en dag ska uppstå från de döda? Är du medveten om att om du, så som du en dag ska se ut enligt Guds löfte, hade kommit in genom dörren där, då hade med hög sannolikhet alla vi, för att parafrasera C.S. Lewis, fallit ner och tillbett dig. Det hade varit synd naturligtvis, men det är sannolikt. För du kommer vara härlig. Låt oss ofta påminna oss själva, älskade församling, om vårt framtida tillstånd i härlighet. Och låt oss leva som gäster och främlingar här i världen, liksom Abraham var det, och liksom Petrus skriver i sitt brev att vi ska, som att vi är, med trosvissa hjärtan och hoppfulla ögon riktade mot uppfyllelsen av Guds påbörjade och verksamma frälsningsverk i våra liv. Vår kroppsförlossning, som vi har fått anden som pant och garanti på, att den ligger där vid horisonten. Resten kommer. Resten kommer. Det kommer mer. Så gå in för landning. Det står att Abraham begravde Sara i grottan vid fältet i Makpela, mitt emot Mamre. Och en dag ska hon uppstå. Cirka 2000 år senare lades en av Saras ättlingar i en grav utanför Jerusalem. 3 dagar senare uppstod han. Det finns en tom grav i Jerusalem som garanterar att alla gravar en dag ska öppnas och tömmas. Och de som har förenats med honom, som las i och uppstod från den graven, de som har fått hans ande som ett sigill på att deras uppståndelse inte ska vara en uppståndelse till dom och evig skam, de kan vara vissa om att deras uppståndelse ska vara en uppståndelse i härlighet, liksom hans uppståndelse var en uppståndelse i härlighet. Och om detta är vårt andebeseglade, blodbeseglade löfte att göra anspråk på, om detta är vår säkra framtid, då kan vi också frimodigt upprepa aposteln Paulus ord som vi alla tillsammans läste igår från Filipperbrevet 1:21. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Amen. Så prisar vi dig, treenig Gud, för dina löften till din församling i ditt ord. Och vi tackar dig för att samma ande som har inspirerat dessa löften, samma ande bor i oss. Och du har gett honom till oss som en garanti på det som ska komma. Att våra kroppar en dag ska uppstå, inte som de är nu, trasiga, bräckliga, korrumperade av synd, på väg mot säker död, men att de ska uppstå oförgängliga, härliga, andliga, sköna och vackra och oförmögna att korrumperas. Vi tackar dig, Herre, för att du har förberett nya tält åt oss. tackar dig för den här texten, Fader, som hjälper oss att se att du arbetar långsamt, men du arbetar alltid. Du håller dina löften. Och inte ens döden själv kan hindra dig från att utföra dem till full oenlighet med din egen vilja, din egen plan, dina orubbliga löften. Vi prisar och vi lovar dig och vi tackar dig. I Jesu Kristi namn ber vi. Amen.